svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Då var vi här igen med ännu en högtid slash tradition. Ibland är det svårt att göra skillnad på högtid och tradition.
Mm, kanske ska göra ett Patreon-exklusivt avsnitt där vi går igenom skillnaden mellan, eller förklarar begreppet. Vi har ju gjort så nu att i de Patreon-exklusiva avsnitten som finns två stycken av på patreon.com/svenskavanor, att vi har brutit ner två stycken begrepp, dels tradition och dels kultur i allmänhet och svensk kultur i synnerhet. Vi kanske ska ta högtid som nästa sånt ord som vi bryter ner och analyserar sönder och samman.
Mm. För det känns ju som att det är, vi kanske i och för sig har pratat lite om det, men det är ändå så här som att högtid är liksom överordnat och sen så finns det traditioner under högtider liksom.
Ja, jag tänker inte riktigt att det nödvändigtvis måste vara den hierarkin.
Nej, du har nog rätt också, för det finns ju traditioner som står helt på egna ben.
Mm, alltså traditioner som inte är högtider. Men högtider, jag skulle säga så här, alla högtider har olika typer av traditioner knutna till sig. Men alla traditioner som finns är inte nödvändigtvis knutna till en högtid.
Precis.
Så skulle man kunna säga. Men det kanske är så att vi ska göra ett avsnitt just om högtider. Och förklara begreppet och gå igenom det lite grann. Och prata om just vilka svenska högtider har funnits historiskt i ett mer allmänt plan. För i de här avsnitten som vi spelar in när det kommer en högtid eller en tradition. De blir väldigt specifikt knutna just till den traditionen, den högtiden.
Jag har kommit på det roligaste avsnittet.
Mm.
Mattias läser namnet på samtliga högtider och traditioner som finns i Sverige.
Det kommer bli ett långt jävla avsnitt, så det är tveksamt.
Ja, för det är, hur många inlägg hade du på hemsidan?
Ja, det finns nästan ju, men tusen. Där kan jag ju faktiskt säga att det är många, eller många inlägg som handlar om samma sak. Alltså samma högtid. Alltså det är ju inte, inte bara ett inlägg om julen, utan det kanske är 300 inlägg om just julfirandet i Sverige. Och traditioner knutna till den högtiden, om vi så säger.
Ja, men idag... Mm. Ska vi prata om en städdag, eller hur?
Skärtorsdagen. På vilket sätt gör du det till en städdag?
Skurtorsdagen.
Skurtorsdagen. Det är en sån liten vinkling man kan göra. Det kallas faktiskt också knivens dag på temadagar.se.
Ja,
i form av skär.
För att det är skär. Ja,
det finns ju de som också skojar till det på sociala medier och säger att det är Finlands inofficiella nationaldag.
Oj,
kniven där. Även stora emo-dagen har jag sett i vissa sammanhang. Den är lite mörkare.
Ja, hur är den kopplad?
Ja, men emo så att de skär sig.
Oh.
Den är lite mörkare som sagt, den är lite mörkare. Ja,
lite mörkare, men lite roligare. Tänker jag.
Ja, det kan man, kan man tycka.
Mm. Skärtorsdagen ska vi prata om.
Mm.
Korrekt.
Ja.
Bra. Och då ska vi börja med vår riktigt vassa tradition. Fem snabba.
Tycker jag att den är så jävla vass verkligen?
Nej, men du vet, associationen till kniv och sånt förut.
Du märkte att den lägger in en sån här swish-ljud när den flyger, när skämtet flyger över huvudet på mig.
Ja, det kan du absolut göra. Jag tror du ska klippa den.
Men, ja, så kan det bli.
Mm. Är du redo för fem snabba?
Ja, så redo som jag kan bli just nu.
När infaller dagen?
Torsdagen före påskhelgen.
Hur firar vi?
Vi går påskkärring.
Hur länge har vi firat?
Sedan 1800-talet.
Vem firar?
Barn.
Äter vi barn?
Nej, vi äter påskgodis.
Påskgodis. Men barnen äter påskgodis.
Ja, precis. Det är barnen firar, barnen äter påskgodis.
Men, varför heter det skärtorsdagen och alla dess så här? Olika andra namn.
Nej, men vi har ju pratat nu, de senaste avsnitten som vi har gjort, vi gjorde ju Palmsöndagen, släpptes i söndags. Jungfru Marie bebådelsedag släpptes i måndags. Och båda de dagarna har vi någonstans varit tvungna att reda ut namnet på dagen. Alltså, vad betyder bebådelse? Vad betyder, alltså, varifrån kommer palmen i Palmsöndagen? Och på samma sätt måste vi ju göra här på skärtorsdagen. För det har ju verkligen, det har ingenting med knivar att göra, att man skär någonting.
Har det med färgen att göra?
Det har inget med skär, alltså den rosa färgen skärt. att göra heller. Utan det har att göra med, det är en äldre betydelse av ordet skära i svenskan. Där om man tittar på en ordbok så betyder skära göra rent, rena, tvätta, polera, putsa. Det är en äldre betydelse av ordet skär i svenskan. Mm. Vi har ju till exempel fortfarande skärselden på svenska. Skärselden är ju den renande elden. Det är ju därifrån det kommer. Och på samma sätt som Palmsöndagen och Jungfru Marie bebådelsedags namn går att knyta till olika berättelser i Bibeln, så har ju också skärtorsdagen sitt ursprung i en berättelse. För nu är vi ju inne i den här passionstiden, dymmelveckan, stilla veckan, dagarna som leder fram till påskhelgen, där Jesus då på långfredagen ska korsfästas och sen ligga i graven och sen återuppstå på den tredje dagen, alltså på påskdagen. Och det som händer i den bibliska berättelsen om den här passionsveckan, det är ju att Jesus på skärtorsdagen, som ju då inte heter skärtorsdagen för det är fortfarande ett judiskt pesakfirande som man gör, det är ju att Jesus äter den sista måltiden med sina lärjungar på torsdagen. Det är ju den måltiden som är så evigt förknippad med Leonardo da Vincis målning, nattvarden, eller den sista måltiden. Jag tror att alla kan få den projicerade huvudet framför sig. Men det som står
plus i da Vinci-koden då?
Ja, absolut. Där spelar den ju en central roll. Men det som finns i berättelsen, enligt evangelierna, så tvättar Jesus lärjungarnas fötter just på den här dagen. Och då står det, ska jag återigen läsa ett stycke här ur Bibeln, då står det så här: han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit med sig.
Awkward!
Ja, idag så skulle det här vara oerhört konstigt om du kom hem till någon och någon liksom skulle ta fram ett bad och sen så liksom tvätta dina fötter.
Men jag har samlat alla mina vänner och så tvättar jag deras fötter hemma hos mig i mitt vardagsrum.
Ja, nej, men går man tillbaka till Jesus tid, alltså tiden kring, alltså tiden före Jesu födelse och de åren han levde, så var ju fottvätten ett ganska vanligt inslag kulturellt. För man går liksom med öppna skor. Det är inte de typen av skor som vi har här uppe i norra Europa idag. Vilket innebär att fötterna blir mycket smutsigare än vad vi tänker oss smutsiga fötter. Så att tvätta fötter på gäster, det var liksom en handling av gästfrihet. Det var någonting man gjorde för att visa gästfrihet mot sina gäster. Men det var någonting som framförallt gjordes av tjänare i hushållet. Det var inte så att husets herre satte sig ner och tvättade fötterna på sina gäster. Men när Jesus tvättar lärjungarnas fötter så innebär det att han liksom sätter sig i en position under dem. Att han inte liksom sätter sig som den här stora mäktiga mannen, utan att han är en av likar. Han är en av de samma. Han liksom är en av folket. Det är så man liksom...
Han är till och med under.
Ja, men alltså, han är en man av folket. Det är, liksom, det är så man ska förstå den här berättelsen om att Jesus då tvättar fötterna och att han renar lärjungarnas fötter. Och därav kommer då namnet skärtorsdag, att man, att man tvättar fötterna på lärjungarna.
På samma sätt som skärs elden ska rena själen, bränna bort alla synder och så.
Ja, men precis.
Men jag har också förstått det att till din blogg så mejlas det ganska mycket frågor.
Mm.
Och skärtorsten är tydligen en av de dagarna som folk frågar mycket om man är ledig på.
Ja, alltså jag märker ju väldigt tydligt när jag kollar på statistik från vad är det folk liksom frågar efter, eller vad är det folk hittar till min blogg om. Och jag får också liksom frågor på olika sociala medier på mejlen. Är man ledig på skärtorsdagen? Det är liksom faktiskt en av de absolut vanligaste frågorna som jag har fått genom åren.
Och svaret är ja, men bara om du tvättat fötterna ordentligt.
Om du inte luktar gammal fotsvamp så får du vara ledig på skärtorsdagen. Nej, men att folk frågar så mycket kring det, det är ju för att skärtorsdagen på något sätt är en sån här helgafton. I och med att långfredagen är en röd dag så blir skärtorsdagen då en helgafton, på samma sätt som julafton är en helgafton eller nyårsafton är en helgafton eller trettondagsafton är en helgafton. Men i och med att skärtorsdagen då är en helgafton som inte har någon speciell status utan är bara en dag före en röd dag, så innebär det att den har liksom ingen särskild ledighetsstämpel, om man så säger. vissa röda, alltså de röda dagarna, och nu pratar jag om liksom folk som jobbar i så kallade 9-5, som har 9-5 jobb eller jobbar kontorstider. Jag vet ju att jobbar man inom vården eller jobbar man som brandman eller som polis, då kan man ha liksom, då kan man jobba när som helst och ha liksom helt oregelbundna arbetstider och i massa andra
eller
yrken också.
Eller oturen att ha ett kontrakt där det står att din tid är oreglerad.
Ja, nej men precis. Men nu pratar jag om liksom i allmänhet folk som har då det som vi kallar för kontorstider. Då är man i allmänhet ledig på röda dagar, man är ledig på långfredagen. Däremot är man inte automatiskt ledig på skärtorsdagen, utan det är då någonting som regleras i kollektivavtal. Det finns ingen lag som säger att du får vara ledig på skärtorsdagen, det finns ingen semesterlag som reglerar det. Däremot så kan du i ditt kollektivavtal, och det är ganska vanligt i svenska kollektivavtal att du har halvdag på skärtorsdagen, att du jobbar kanske fram till lunch och sen är ledig från lunch och framåt på skärtorsdagen.
Jag har nu hittat en rimlig sån sak att förhandla in där alltså. Med tanke på Jesus och sådär då. Så får du helt plötsligt att arbetsköparen ska tvätta dina fötter också innan du går hem.
Jag tycker du har en väldigt kluven inställning till det här med vad religionen. För när vi pratade om våffeldagen så lipade du ju över att du tvingades äta våfflor och samtidigt firande åt kristet. Nu plockar du plötsligt det här kristna firandet och använder det till din fördel. Jag tycker du är väldigt så inkonsekvent i hur du nyttjar religionen.
Jag älskar att cherrypicka saker för till min egen
höga
nöjes skull.
Jag är mycket besviken på det, Daniel, måste jag säga.
Förlåt. Ja, och nu har vi etablerat att det här inte är en röd dag. Mm. Däremot så brukar ju såna här dagar ha varit röda en gång i tiden. Har vi inte någon sån jättestor reform? Är det 1757?
Nej, jag tror du blandar ihop två stora reformer. Jag kan säga att vi har haft två jättestora reformer där man har framförallt då plockat bort helgdagar. Dels har vi den här stora reformationen. Alltså förändringen vid samma med reformationen 1571. Då man liksom dödar alla helgondagar och alla många Maria-dagarna och massa andra dagar också. Det är den första liksom stora reformen.
Var den redan på 1500-talet? Den har fastnat mitt huvud som 1700-tal.
Nej, men vi har nästa är ju 1772. Det är nog den du tänker på, alltså den stora helgdöden när Gustav den tredje genomför en stor förändring. Då man plockar
bort. Och det är då vi har fått in det här svenska att vara rationell.
Ja, då har vi absolut fått det. Och det man gör då, det är just att anledningen till att man tar bort alla de här dagarna, det är ju för att öka produktiviteten. Man vill inte att folk ska springa i kyrkan så mycket, utan det är viktigt för produktiviteten och för landets BNP att folk jobbar mer. Och genom att ta bort en massa dagar, så, alltså massa helgdagar då folk ska springa i kyrkan, så kan folk jobba mer. Och så på så vis ökar vi produktiviteten. Så det man gör 1772, eller det man beslutar 1772, det är dels då att alla de här tredje dagar och fjärde dagar knutna till jul, påsk och pingst ska plockas bort ur kalendern. Marie besökelsedag, som var en av de här Maria-dagarna som jag nämnde i förra avsnittet om Jungfru Marie bebådelsedag. Alla apostladagarna, alltså de dagarna som är knutna till Jesus lärjungar, bland annat Mattiasdagen den 24 februari, Andreasdagen den 30 november och alla andra, det är ett dussintal apostladagar. Gångdagarna mellan bönsöndagen och Kristi himmelfärdsdagen, tre stycken.
Gångdagarna.
Vi kommer till dem så småningom. Ja.
Jag är helt blank på dem.
Ja, nej, det är ingenting som vi uppmärksammar längre, utan de plockades ju bort då 1772. Men slutligen så är det skärtorsdagen som man plockar bort 1772 som en separat helgdag. Så fram till 1772 så är skärtorsdagen en röd dag i Sverige, men från 1772 framåt så är det inte en röd dag längre.
Innan 1772 var liksom hela påskveckan ledig då, eller?
Nej, inte de dagarna, alltså inte måndag, tisdag, onsdag. Alltså dymmelonsdagen och de två måndagarna och tisdagarna var inte röda dagar. Däremot så firades ju de dagarna och uppmärksammades ju de dagarna betydligt mer när Sverige var ett kristet land. Det vill säga när kristendomen var mer levande i människors vardag. Och, och framförallt under den katolska tiden när man fastade. Där fastan var en central. Fastan fortsätter ju, fastan håller ju på fram till påskhelgen. Så även på skärtorsdagen så håller ju fastan på.
Men det betyder då helt enkelt att det slutade vara en röd dag 1772.
Yes, så är det.
Ja, och det gjordes utav rationella skäl för vi ville få upp produktionen.
Ja, korrekt uppfattat.
Då förstår jag. Och då kommer vi ju till en av våra traditioner. Mm. Och det är det här med svensk prägel.
Ja.
Finns det en sån? För det är uppenbarligen en katolsk grej från början.
Ja, nej, men grejen är den. Jag vet inte om du kan minnas tillbaka ungefär 12 minuter i tiden. Om din hjärna kan liksom processa det jag sa för 12 minuter sedan. När du körde de fem snabba med mig. Vad jag sa att man gjorde när man firade skärtorsdagen. Vem som firar, hur länge vi har firat det.
Jag har sån hårt fokus på att säga det så fort som möjligt. Så jag lyssnar inte ens på vad du säger.
Det man gör när man, eller det jag svarade på din fråga, hur firar vi? Det är att jag sa, gå påskkärring. Hur länge har vi firat 1800-talet? Vem firar? Stockholmare. Det var liksom mitt sätt att lite grann få till en liten twist på de fem snabba. För det som väldigt tydligt har blivit en svensk prägel på det här med påskfirandet och specifikt då knutet till skärtorsdagen, det är ju det här att man går påskkärring. Det vill säga att barn klär ut sig till häxor, fast idag så är det väldigt snälla utklädnader. Man har någon typ av huckle på huvudet, man kanske har en kaffekittel i handen, man har gjort någon typ av kvast, man kanske har någon liten målning av en katt med sig. Och sen så går man runt i grannskapet, knackar på dörren och får då påskgodis av olika grannar. Och det är en tradition som i princip bara finns i Sverige och Finland. Och det är en tradition som vi kan spåra tillbaks till ungefär slutet på 1700-talet. De tidigaste beläggen är från tidigt 1800-tal, men de beläggen beskriver det här som en äldre tradition. Så även om vi inte har belägg från 1700-talet så säger beläggen från 1800-talet att traditionen är äldre än så. Om du förstår vad jag menar där.
Jag fattar.
Och grejen är, påskkärringarna, de har ju då sitt ursprung i någon typ av tro på häxor. Alltså att man tror att vissa kvinnor har övernaturliga krafter och till och med då är i någon typ av allians med djävulen. Och häxtron har ju funnits länge, men det får ju någonstans eskalerar ju i Sverige under andra halvan av 1600-talet, alltså slutet av 1600-talet, när vi har det som kallas för det stora oväsendet eller häxprocesserna i Sverige. Då det blir närmast en häxhysteri i vissa delar av Sverige. Där barn pekar ut kvinnor som varande häxor. Häxor döms i olika rättegångar. Häxor bränns på bål, dödas. Men på olika sätt så räknar man med att någonstans mellan 200-300 svenskar mister livet under de här åren då häxprocesserna pågår. Men och när man pratade då om häxor så hade ju de en väldigt tydlig anknytning till just påskhelgen. För det man tänker sig och det man pratar om i de här den här äldre folktron, det är att häxorna då åker till Blåkulla. Och att man då gör den här Blåkullafärden på just skärtorsdagen. Att man lämnar för Blåkulla på skärtorsdagen och sen kommer man tillbaka från Blåkulla på påskafton. Och när vi då kommer fram till, säg, sent 1700-tal, det är ju då ungefär 100 år efter häxprocesserna, då har häxprocesserna blivit så pass långt tillbaka i tiden att man lite grann kan skoja om det. Det är liksom inget trauma längre. Och då börjar den här traditionen med att det är ungdomar som klär ut sig till påskkärringar på olika sätt. Och vi har ju haft i svensk tradition väldigt många olika sådana här utklädningsseder. Vi har ju pratat om flera stycken av dem redan. Vi har ju fetistasgubbar till exempel som vi har nämnt. Vi har de här stjärngossespelen på 13-dagen och jag tror att vi ska återkomma till ytterligare några under året. Så påskkärringarna är ju under 1800-talet bara en av många traditioner, dagar, då ungdomar
är detta någonting som vi kan se kulturellt som liksom överallt, eller är det här är detta någonting som är lite svenskt?
Nej, jag skulle nog säga att det här är någonting som förekommer i de flesta kulturer, att man på olika sätt klär ut sig.
För jo, men så mycket?
Ja, lite osäker på. Det är ju väldigt många sådana dagar som finns i den svenska traditionen. Och jag ska faktiskt säga, jag ska nog svara pass på den frågan hur vanligt. Jag vet att det förekommer i en massa andra länder. Men just den här, i omfånget vet jag inte om vi är unika. Vi skulle mycket väl kunna vara så. Att Sverige sticker ut lite
intressant.
Grann. Vi kan
få forska på det.
Du, jag tycker, skriv upp det här på listan över saker vi ska prata om i Patreon-podden vid något tillfälle. Så att jag kan liksom sätta mig och forska kring det här eller gräva lite grann mer i det här. Ja. Men det som, var min, det som är min poäng där, det är just på 1800-talet, då är den här påskkärringstraditionen bara en av väldigt många utklädningsseder. Och den är framförallt förekommande i de västra delarna av Sverige. Och det är också knutet till att vi i Sverige har, eller Västsverige har påskeldar. Och påskeldar, det är någonting som vi ska prata om i ett senare avsnitt när vi kommer till typ påskafton. Så tror jag att vi får prata lite mer om påskeldar. Men påskeldar är ju historiskt, det är ett fenomen. Man eldar ris på påskafton. Och det har man då gjort i norra Halland, Västergötland, Bohuslän, delvis uppe i Värmland, Dalsland, liten bit in i Närke. Idag så skulle jag nog säga att påskeldarna nästan uteslutande är ett fenomen som finns ute i den göteborgska skärgården. Alltså på Styrsö till exempel, men också Öckerö, Hönö. Alltså den norra skärgården, där är ju påskeldstraditionen högst levande. Och där är det ju fortfarande liksom grankrig mellan ungdomarna om att bygga den största påskelden.
Ja, alltså det är ju så seriöst att jag är ju, som nämndeman har jag suttit i mål där det har uppstått slagsmål och annan våldsam verksamhet på grund av de här granarna mellan rivaliserande påskeldsbyggare. Ja. Så att det är seriöst.
Ja, och det är fortfarande väldigt, väldigt seriöst just där ute. Men i övrigt, så, för jag vet att när jag växte upp i Borås på 1980-talet så hade vi ju alltid påskeld i vårat bostadsområde i Borås. Men sen minns jag väldigt tydligt, jag kan inte sätta exakt vilket år, men jag skulle säga att det, gissningsvis sent 1980-tal, då började det bli så här en diskussion bland grannarna om vi verkligen skulle, för det var ingen som riktigt orkade dra i det här med att göra påskelden. Och sen successivt under slutet på 1900-talet så dör den här traditionen ut med påskeldar i Borås. Och nu är det här liksom ett enstaka belägg. Men när jag har tittat på det liksom ut ett större perspektiv och försökt hitta belägg för att det förekommer påskeldar på liksom fler platser, så är ju det väldigt tydligt en tradition som är på nedgång med påskeldar. De har ju ersatts snarare av valborgsmässoeldar som är betydligt mer levande idag. Men om vi tittar tillbaka då på 1800-talet, då förekommer dels påskeldar i Västsverige och också då påskkärringar. Men i Västsverige så går de här påskkärringarna då på påskafton. För det var då påskkärringarna eller häxorna kom tillbaka från Blåkulla. Men någonstans i början på 1900-talet så sprider sig den här traditionen med att gå påskkärring till andra delar av landet, framförallt till Stockholm. Och då finns de första beläggen på att man går påskkärring även i Stockholm. Och under den här tiden, på de ungefär 100 år som har gått från 1800-talet till början på 1900-talet, så har den här traditionen med påskkärringar också letat sig ner i ålderskategori. Så istället för att ungdomar går runt och lever djävulskap och fyllnar till, som man ju då gjorde på 1800-talet när man klädde ut sig, så har det här blivit en tradition där barn går och klär ut sig till påskkärringar, går runt i grannskapet och vill ha påskgodis. Men det som också händer när traditionen flyttar ner i åldrarna och även sprider sig geografiskt över landet, det är att man flyttar så att dagen som man går påskkärring på istället blir på skärtorsdagen. Och det vet jag inte med säkerhet varför det blir så att man flyttade till skärtorsdagen. En förklaring som jag sett, det är att man för vidare den här traditionen framförallt på förskolor och skolor, att det är där man upprätthåller påskkärringstraditionen. Och på påskafton så är man ju inte i skolan eller på förskolan, men det är man på skärtorsdagen. Och skärtorsdagen är då den sista skoldagen innan en lite längre påskledighet. Så då passade det sig bra att man går påskkärring på skärtorsdagen, och sen så har det liksom spridit sig vidare. Men fortfarande idag så är det ju en diskussion om vilken dag man ska gå påskkärring, i den mån man faktiskt går påskkärring. För det är ju tyvärr så att det är en av alla de här traditionerna som var högst levande när jag var barn i slutet på 1900-talet. Mm. Men som idag för en ganska tynande tillvaro.
Jag skulle till och med vilja lägga till där att en stor anledning till det, tror jag. Det är dels ökad rädsla bland föräldrar om sina barn. Men framförallt tror jag låsta trappuppgångar. Ja. Man kommer inte in till sina grannar längre.
Nej, men jag tror att det är en helt, båda de två är helt rimliga förklaringar till varför det här har minskat. En tredje förklaring skulle kunna vara att det, är lite grann, att det har konkurrerats ut av Halloween. Att Halloween har ersatt. Men å andra sidan, den hypotesen har problemet att jag ser egentligen inget, de ligger så pass långt ifrån varandra tidsmässigt. Så att ung barn skulle precis lika gärna kunna gå bus och godis på Halloween och gå på sen på skärtorsdagen eller påskafton.
Fast det blir ju lite som att käka samma mat två dagar i rad.
Ja, nu är det inte den 30 oktober och mitten på april.
Jag sa lite som, alltså för att de ändå... Ja. Ja, du fattar hur jag tänker.
Jag
man gör inte samma menar. Sak två gånger. Liksom,
nej, man... ja, du har en liten poäng där faktiskt.
Men jag köper ändå ditt resonemang om... Ja, tiden borde ju... Man borde kunna göra båda.
Ja, man kan tycka det, man kan tycka det.
Den sista traditionen jag har är ju det här med kontroverser. Återigen känner jag kan inte komma på att det finns.
Ja, jag skulle nog faktiskt säga att det finns en liten kontrovers kring just det här med påskkärringarna och påskgodiset. För det är inte alldeles självklart det här att man vill uppmuntra barnen att äta godis. Det har varit en diskussion dels om det här i det lämpliga att ösa godis över barn. För det är ju det som händer när man går påskkärring och man går i ett område där det finns mycket grannar. Det är ju att man kan få enorma mängder påskgodis. Och påskgodiset, det har ju funnits sedan någonstans tidigt 1900-tal. Jag tror att det första belägget för att man använder ordet påskgodis som sådant, det är inte förrän på 1960-talet. Men då är liksom principen med lösgodis och godis på det sättet som heter etablerat i Sverige sedan ett antal årtionden tillbaka. Och vi har andra varianter av ordet, till exempel påskkonfekt eller påskgotter och liknande tidigare. Men jag skulle nog säga att det finns ändå dels en kontrovers i det här att ska man verkligen uppmuntra barnen att äta så mycket godis? Jag kan tycka att det är en lite töntig kontrovers. Jag tycker att den här rädslan för att barn ska få i sig massa socker och så, den är lite överdriven. Visst, det finns problem med vissa aspekter av det, men att om man äter godis mycket vid ett tillfälle på en dag, det är inte något större problem. Men jag har sett exempel på insändare och inlägg på sociala medier där man... som ifrågasätter den här traditionen och tycker att man istället ska ge nyttigheter till barnen. Vilket jag tycker är skittöntigt. Men det är min högst personliga åsikt.
Men jag tänker så här, förlåt Mattias, men du har ju ändå lite inflytande i de här frågorna och skriver ju lite artiklar och sånt där ibland. Ska du inte skriva en sån riktig dräpa om hur jävla töntigt du tycker det är att inte barnen får äta godis?
Ja, jag ska se om jag hittar där någon ingång som blir lagom bra för en sån artikel. I så fall...
Jag tänker väl också såklart att, som återigen, det är ju du som vill ha allt godiset. Så att, ja, det får väl bli ingången.
Ja.
Ta inte bort den här fina traditionen. Ja. Jag vill ha godis!
Och ska vi hitta liksom en annan ingång på det här med kontrovers, så tycker jag mig märka att det finns också en kontrovers i det här att folk blir upprörda över att traditionen håller på att försvinna. Att man är liksom, ja men den här fina traditionen som fanns när jag var liten. Varför är det inga barn som går påskkärringar idag? Alltså lite grann på samma sätt som det här, att varför är det ingen som firar det här längre? Varför kan vi inte upprätthålla den här fina traditionen? Och då är ju mitt vanliga svar att, men för att en tradition ska finnas kvar så måste det finnas någon som vill upprätthålla den. Traditioner finns ju aldrig i ett vakuum. Det är inte så att det finns en statlig traditionsmyndighet som ser till att traditionen upprätthålls.
Det bästa är ju att jag verkligen... Det hade ju kunnat finnas det i Sverige.
Vi kan se om det blir någonting med det. Om kommande... Ja. Nej, men grejen är, min poäng är ju det att just för att en tradition ska leva vidare så måste folk vilja fira den. Det måste finnas incitament. Och just med påskkärringar, jag tror att de två grejerna du nämnde där, det här med låsta portar å ena sidan, men också det här med folks rädsla för att skicka iväg sina barn till främlingar inom någon typ av citationstecken. Att det är två viktiga förklaringar till att den här traditionen håller på, tyvärr, att dö ut. Jag kan också tycka att det är tråkigt. Jag tycker att det är trist när traditioner dör ut. Alltså, traditioner är kul, men om det inte är någon som upprätthåller dem, så vem är jag att klaga på det? Liksom?
Så det här är någon slags uppmaning till föräldrar att tvinga deras barn att gå ut och samla godis på skärtorsdagen?
Ja, eller påskafton, om man då bor i Göteborg och Västsverige.
Ja, just det.
Mm.
För jag tänkte på en sak nu. Påsk är också hårt förknippat med ägg, men det kanske kommer längre fram, eller?
Jag tänker vi sparar äggen till påskaftonsavsnittet. Då ska vi prata lite mer om påskmaten och varför vi käkar ägg och lax och sill och lamm och sånt på påsken.
Så det har ni att se fram emot.
Yes.
Men nu hade vi nog ingenting mer att säga om skärtorsdagen.
Nej, vi är klara för idag.
Ja, ni får det så gött allihopa och... Se till att få mycket godis på skärtorsdagen. Mm,
så hörs vi igen när vi hörs. Hej då!
Ha det gött! Hej!